varmt välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av poddterapeuten i serien Meningsfullt. Ett lite kortare avsnitt men väldigt innehållsrikt. Idag så blir det åka av, vill jag säga. Det är alltså Mattias Garhed som gästar podden och vi pratar om mentala muskler och outnyttjade resurser. Ja, som jag sa till Mattias efteråt, jag är lite all over the place, men jag bjuder på den. Mycket nöje! All right, Mattias, då var det dags för vårt lilla segment som heter Meningsfullt, där vi pratar om lite allt möjligt som ger mening. Hej!
All right, var det dags igen? Underbart, nu kör vi.
Nu kör vi. Hur har du det och hur har du haft det sen sist vi pratade?
Oj, jättebra. Det är full fart på båda jobben och mycket energi och mycket kul. Och jag vill ju ha det så. Det är så jag vill leva liksom, med högt tempo och ha roligt. Och, ja, det är mycket energi. Alltså, energi ger energi också, även om det tar någonstans. Men energi som ger energi. Så det är mycket nu, men det är väldigt härligt. Mm. Hur har du det själv?
Jag har det väldigt bra, men vi började ju innan vi satte på inspelningen här så började vi prata om att jag upplevde en dimma här i morse och trodde faktiskt att det var en vanlig normal dimma även om den var lite ovanligt grå. Men så visade det sig att det var rök på grund av ytterligare ett bombdåd här i Uppsala där jag bor. Så det påverkar mig, känner jag. Så vi pratade ju lite om det innan inspelningen också, hur mycket det här faktiskt börjar påverka oss vanliga människor i civilsamhället och sådär. Så jag mår bra, men jag är lite påverkad, så kan jag säga. Jag påverkas av det.
Och det är ju helt naturligt, tänker de mentala aspekterna av hur våra hjärnor är programmerade. Att vi söker ju hot, faror, lite grann det negativa också då, utifrån att det är det som har störst överlevnadsvärde för oss. Så att, det negativa hotet, farorna och så vidare, det är det som klibbar lite grann. Det väcker vår uppmärksamhet och det finns ju en överlevnadsaspekt i det. Men det påverkar oss också kanske lite mycket.
Ja, det gör ju det. Och det var också någonting vi pratade om innan vi satte på inspelningen. Det här med att jag hamnar lätt i katastroftankar. Och att det också, när det blir en sån här sak så... för det första bara vill jag säga att mina tankar går verkligen till anhöriga och de som har blivit drabbade. Så jag ska verkligen inte bara borsta av det här nu. Utan bara för att vi är snabba på bollen och vi ska ha vårt ämne så vill jag ändå bara uttrycka det först innan vi går vidare. Men jag med mina katastroftankar, de kan både vara en superkraft och en kryptonit för en. Och hur ser du på katastroftankar?
Jag ser på det som så att det är ett stort och komplext ämne. Och där att, alltså jag ser också en fara, tror jag har varit inne på det förr, med lite grann det här med utifrån mental träning. Då, liksom kanske en överdriven och naiv positivism, att man tänker positivt om allting, och det är ju en form av toxisk positivism då, liksom när man går åt den extremen där, så att jag tycker att man behöver adressera absolut utmaningar och hot och kunna vända och vrida på det helt enkelt. Det finns olika aspekter av det att se på det, zooma in, zooma ut och så vidare.
Ja, är du också allergisk mot det där just att ja, men vi ska se positivt på det hela. Det blir nog bra. Sådär. Det är väl en sak att försöka self-soothe. Att man försöker vara sin egen förälder och trösta sig själv. Och det är en helt annan, precis som du säger, att stoppa huvudet i sanden och bara låtsas som att det är, allting är jättebra. Och nu ska vi bara, det blir bra bara vi tänker lite positivt sådär.
Men jag tror det är en del i alltså en förnekelse eller försvarsmekanismer och FOFO, fear of finding out. Man vill inte veta, utan man vill vara i sin förnekelsebubbla, för det är skönare där. Det är en form av komfort från det. Men det kan ju vara en kortsiktig befrielse, men på lång sikt så kan det vara förödande. Och sen kan man ju raljera kring lite grann liksom att pessimisten blir aldrig negativt överraskad heller. Så att...
Nej, just det.
det finns ju en styrka i att våga se och konfrontera hot och risker, och problemet innehåller lösningen, så att med utgångspunkt i det så går det också att adressera och hantera ett problem.
Jag brukar tänka så här, det engelska uttrycket så här, hope for the best but prepare for the worst. Det är ungefär så jag brukar leva.
Ja, jag lever mycket efter det med, och jag undrar om inte det redan är ända tillbaka från de gamla stoikerna, om man säger så, att det har varit mycket så. Men just utifrån, och även lite buddhismen och sådär, att våga reflektera kring döden. Jag är ju ganska extrem i det med worst case scenario, liksom att våga fronta liksom vad som är det värsta som verkligen kan hända för en själv som individ. Och det handlar ju ofta om att det värsta som kan hända mig som individ är att jag dör. Men då är det ju inte mitt problem längre, så det är ju inget problem heller egentligen.
Nej, men Mattias, så får vi klara med den. Alltså, du är så fantastisk. Ja, jag blir full i skratt. Blir du kränkt nu med att jag skrattar?
Absolut inte. Alltså, jag är fullt medveten om att den är väldigt krass och väldigt konkret. Och i vår lilla rosaskimrande värld i Sverige ibland lite obekväm då. Men det är inte alltid det går liksom att jobba runt det på så sätt. Men jag tror mycket på det här perspektivskiftet, liksom att kunna vända och vrida på saker och ting för att sätta saker i dess rätta sammanhang, för att våra hjärnor är lite nyckfulla. Det är en subjektiv tolkning. Vi kan fastna i tankeloopar. Blir vi dessutom stressade och nednötta, så kan effekten bli värre. Att vi upplever någonting subjektivt som är värre än vad verkligheten egentligen anger, och då behöver vi hjälpa oss själva ur den snurran helt enkelt.
Vi ska prata om mentala muskler och vad det egentligen betyder och hur våra lyssnare kan skapa värde av det. Förklara för lyssnarna vad du menar med mentala muskler, men framförallt vad det kan innebära för dem.
Mentala muskler tänker jag att det är träningsbart. Visst, vi kan ha med oss olika förutsättningar från grunden, det har vi på alla sätt. Men det går liksom att träna upp över tid, och jag ser likheter med fysiska muskler.
Ja.
Så att vi tränar det på liknande sätt. Att vi behöver anstränga oss, bryta ner lite lätt, sen återhämta för att bygga oss starkare.
Hur bryter man ner då, rent praktiskt?
Ja, jag tänker att det gäller att utmana sig själv då, gå utanför komfortzon lite grann, ta stegvis större utmaningar. Så.
Att det är synonymt med nedbrytningen?
Ja, nedbrytning eller utmaning då. Att man stretchar helt enkelt lite grann och testar någonting nytt. Gå utanför sina ordinarie cirklar och utmana sig lite grann successivt då.
Ja, kan du ge ett exempel på någonting som man skulle kunna göra för att träna den där mentala muskeln?
Ja, vanliga utmaningar som är ganska generella, det är ju det här att tala inför grupp och hålla presentationer och så vidare. Det är någonting som många människor har en aversion inför, förutom de som har tränat upp förmåga att kunna göra just det. Och det är ju precis så, att det handlar ju om att träna. Så att har man till exempel den utmaningen, så kan det ju handla om att både ge sig ut i det, skapa förutsättningar att komma upp på scen och hålla i presentationer, och sen då gradvis både förlänga och öka en svårighetsgrad i det på olika sätt. Det skulle kunna vara något som jag tror att en del kan relatera till.
Ja, det tror jag också. Jag kan inte göra det, för att jag älskar just stå på scen. Det är ju liksom teaterapan i mig som bara frodas och bara, alltså jag lever. Sen är inte det någon garant för att det jag gör är bra. Det är inte det jag säger. Men jag har inga problem med det. Jag kan hellre stå på scen framför 200 människor än att till exempel gå ner och handla mat på ICA.
Jag kan relatera till den också nu, för jag gillar samma då. Då tränar jag ju mina mentala muskler tvärtom. Det handlar om att sitta i publiken och vara tyst och hålla fokus.
Exakt!
Det är fruktansvärt jobbigt.
Precis. Jag vet att det här med att gå upp på scenen är riktigt, riktigt skrämmande. Nej, det här kan jag bara inte. Visst är det lätt att det blir så att man hamnar i den. Liksom, att, nej, men jag är sån som att det här kan jag bara inte. Det här får vara en sån där som vi lägger det till handlingarna. Att jag kan jättemycket, men det här är en av de grejerna som jag verkligen inte vill eller kan göra. Är inte det ganska vanligt, tror du? Att man liksom cementerar det också lite grann.
Precis det du sa sist här också, då cementerar man det, och det kan ju vara så att man är fine med det för att det inte ligger i ens vision och mål att utveckla den förmågan. Nej, men det är helt okej. Samtidigt tror jag också då att det är ett sätt att förenkla saker och ting för att det är för komplext och att man inte känner att man orkar ta den utmaningen.
Mm.
Och då är det ju samma sak där då, att jag bryter ju alltid ner till liksom processmål, ta små steg, ta en liten bit i taget nu om man nu vill utveckla en förmåga. För att det man ska ha med sig också när man cementerar det här att jag är sån, eller man kategoriserar vissa delar, det är ju också att du skapar ju ett mentalt fängelse för dig själv.
Mm.
Du lägger på en begränsning och du gör dig inte fri. Och målet med mentala muskler, som jag ser utifrån min förståelse, det är ju att det ska bidra till att skapa frihet. Det är frihet som är liksom visionen och det långsiktiga målet i oavsett område jag jobbar med för mina klienter, tänker jag.
Så fint att du säger det. Inom ACT så kallar man ju det, även om vi pratade om det förut, så kallar man det för psykologisk flexibilitet.
Mm.
Istället då. Det betyder ju samma sak, men bara med ett annat ord. Att kunna vara flexibel nog att inte vara låst då, helt enkelt. Att inte vara fast.
Nej, och det är olika områden. Jag gjorde ett klipp nyligen på det där jag liksom pratade lite grann om då mentala muskler, fysiska muskler och även ekonomiska muskler. För det är också lite grann i tiden nu. Det är olika sidor av samma mynt. Grunden som jag ser det mycket, det är ju mentala muskler. För att blir du bra på att lära nytt, ta dig an nya utmaningar, bli bekväm i nya områden. Till exempel tillbaka till det här då, tidigare då, en person kommer på scen.
Ja.
Så bygger man upp liksom grundförmågan i verktygslådan för att ta sig an nya utmaningar. Så ger ju det en frihet. Liksom. Då får jag ett självförtroende i att oavsett vad som händer så har jag förmågan. Jag har byggt upp en struktur för hur jag kan ta mig an och lära mig nya utmaningar, nya områden. Så den är väldigt grundläggande utifrån mental styrka då, att bygga upp en metod i det. Och det är det jag försöker liksom förmedla i boken också då, med alltså, den mentala verktygslådan. Och sen att jag pratar om fysiska muskler och ekonomiska muskler i det klippet, det är ju just att fysiska muskler, alltså en hälsa, ger ju en frihet att jag kan göra vad jag vill. Jag kan utspringa, jag kan dra iväg på äventyr och jag kan stå på scen och leverera också då, orkar det. Det handlar ju om en frihet i att kunna utföra det man vill göra helt enkelt. Sina fritidssysselsättningar, hobby och så vidare. Och ekonomiska muskler, det är ett ansträngt ekonomiskt läge nu. Och det både fysiska och det ekonomiska, det kan också vara kopplat till skam. Det är ingenting man vill prata om. Man vet att man borde träna, man vet att man borde spara. Man vet allt detta, men kommer ändå inte till skott. Och då är vi tillbaka igen till de mentala musklerna som behövs för att liksom börja ta stegen där. Och ekonomiska muskler på samma sätt då, det ger dig också frihet att kunna göra det du vill.
Det kommer fram två saker hos mig. Men jag fick ändå en sån här vinterbild för mig. Och sen när snön kommer och det blir liksom jättesvårt och jobbigt att pulsa i det där. Och sen händer det två saker. Det kommer en plogbil som kanske plogar ner det där lite försiktigt. Om man tänker av utifrån att det är ens mentala muskler, mentala bilder. Att ja, men nu tar vi vårt verktyg, vi tar vår plogbil och så plogar vi här lite grann. Och det som ger ytterligare frihet är att man går in och hämtar sina skidor. Sina långfärdsskidor heter det kanske. Vad heter det, Mattias?
Skidor.
Längdskidor kanske. Längdskidor. Att man tar på sig dem och helt plötsligt så bara susar du liksom fram där. Och det hade du inte kunnat gjort utan plogbilen och skidorna. Men jag vet ju att många som åker såna längdskidor också verkligen, när de gör det, de får en sån här riktig frihetskänsla, för det går undan och det går fort.
Men jag hänger med i metaforerna, för jag älskar ju skidåkning och jag har ju turskidor, så jag behöver inga spår eller någonting, utan jag kan bara ge mig rakt ut. Men framförallt utförsåkning och sådär. Och det jag tänkte innan när du sa psykologisk flexibilitet, jag jobbar mycket med kognitiv flexibilitet, alltså att kunna snabbt anpassa sig efter omständigheterna och plocka fram verktygen. Skidorna här är ju ett sätt då att kunna anpassa utifrån förutsättningarna och så. Men yeah. Samtidigt då att ha en grundstyrka och muskler också för att kunna utföra det man vill.
Mm-hmm. Men precis som du säger så är det ju en träningssak. Och för att kunna träna på det så behöver du ju först vara medveten om vad startläget är och sen vart du vill komma. Och sen vilka verktyg du ska använda, om det kanske är några som du behöver lägga till då. Till exempel skidorna i det här fallet.
Dels tänker jag så här då, utifrån att bygga mentala muskler. Har man kraschat ordentligt eller behöver bygga om sig själv eller inte tidigare erfarenhet av att bygga en styrka, så är det ju, tänker jag, att vi får börja väldigt smått, bygga stegvis, ta det successivt, börja liksom träna från grunden helt enkelt. Det är ju det ena då, om man känner att man har det så, kopplat till självförtroende och förmåga och verktyg och sådär, men då börjar vi generellt från grunden och sådär. Men det andra är ju också, precis som du beskrev innan med ditt exempel där, att man har de flesta, eller väldigt många, har ju styrkor inom olika områden. Och se vad utifrån det man kan plocka med sig och överföra till någonting annat.
Mm.
Till exempel, en individ kan ju vara, ja, men gilla träningen och är fysisk och är i gymmet. Och okej, hur tränar du fysiskt då? Liksom att, nej, men jag tränar, återhämtar mig, bygger successivt och har väldigt kul. Ja, okej, hur kan du överföra det till ett annat område?
Ja. Yeah. Igen då, jag tjatar om ACT här nu. Men där är... pratar man ju också jättemycket om precis just det. Men då säger man ordet resurser. Alltså, vad har du för resurser?
Ja.
Då kan det ju vara inre förmågor eller yttre villkor, sammanhang och sådär.
Jag håller helt med. Och sen är det inte säkert att man ser det själv. Då kopplar vi ihop ACT med NLP också, mental träning. Då ser vi de här kopplingarna. Ja. För det finns ju olika varianter där.
Ja.
Och det jag märker utifrån, återigen tillbaka till kognitiv flexibilitet, det är att man själv inte alltid ser de här resurserna och att man ska kunna överföra och koppla det till andra områden. Så att där kan vi hjälpas åt liksom att hitta de här framkomliga vägarna och skapa utifrån det.
Ja, för man vet inte. Det är precis som du säger. Får jag ta ett roligt exempel? Jag satte på inspelningen. För att jag har problem med min granne. Det vet ju du, vi har ju pratat om det förut. Men jag har grannar som är jobbiga. Så jag satte på så här. Klockan var kanske 12 på natten eller något där. Och jag behöver verkligen sova. Men det var jättemycket stök från grannarna. Så då tänkte jag så här. Nu ska jag faktiskt för första gången dokumentera det här. Så jag satte på. Du vet att man kan spela in på iPaden, så jag satte på röstinspelning för att dokumentera det. Men trots allt ljud runt omkring mig så lyckades jag somna. Så jag somnade med röstinspelningen på. Och så när jag vaknade dagen efter, då var det en jättelång inspelning. Och så tänkte jag, måste ju lyssna på det här. Vad är det som låter? Och vet du hur jag snarkar? Alltså, det var helt...
Jag kan tänka mig.
Jag bara, men jag snarkar ju inte.
Självbild och verklighet kan krocka.
Exakt. Det var verkligen så här, nej, det kan inte vara jag. Nej, jag kan inte låta så där. Apropå det där, att ibland behöver vi faktiskt yttre hjälp och stöd för att kunna se vårt eget sammanhang. Och i det här fallet då, så behövde jag spela in för att förstå och veta att jag faktiskt snarkar. Nu har vi bevis. Bevis på det.
Perfekt. Jag förväntar mig att du lägger till det som en bilaga till podden här.
Så ja, jag får göra det.
Ja, men jag trycker ju ofta på det. Just att spela in sig i prestationer då, liksom, eller prestationstillfällen som går att dokumentera på det sättet. Till exempel då att man står på scen och föreläser och sådär. Jag spelar ofta in mig själv för att kunna identifiera detaljer jag kan slipa på.
Yeah.
Och även om man ser sig själv, om man säger då hyfsat objektivt inspelat, så är det ju ändå en subjektiv tolkning av det, för man har ju sin egen minnesbild liksom utifrån vad som har hänt, och det kan krocka ändå. Men det går alltid att hitta detaljer. Och det är just det här att det går att ana liksom att just det, så var det. Och det var så här det såg ut. Okej, då ska jag jobba utifrån det också och slipa på det. Och det här att få till utifrån strävan efter ständig förbättring, det handlar inte om perfektionism och att allting ska bli perfekt, utan det handlar om att hela tiden sträva efter att vända och vrida lite grann, ta ett steg till, stretcha lite till och så vidare.
Ja, som man säger, gestalt, vad finns det mer?
Precis, ett steg till.
Den. Vad finns det mer? Och det kan jag också säga att när jag hade lyssnat på den där, jag måste bara återkomma till det för lyssnarna, det är att jag hörde faktiskt dunsarna från grannen, och varje gång dunsarna hörs så växer jag. Så då hör man att jag slutar snarka, och sen så, du vet, så börjar det röra på sig. Det är ju jag som vrider mig i sängen och försöker hitta en ny sovställning. Så det är verkligen också dokumenterat att min sömn är störd av dunsarna. Så det, jag fick ju verkligen svart på vitt över att ja, så här ser det ut på mina, ja, med mina nätter. Jag brukar ju säga också så här, vi använder våra ögon för att se med. Men där vi inte kan se våra ögon.
Mm, precis.
Och då behöver vi en spegel. För att kunna se våra ögon. Och då är vi framme igen där med att man ibland behöver stöd och att medvetandegöra utifrån. Och att det då kan hjälpa till med den här mentala träningen som du pratar om nu.
Ja, och att ensamhet är stark, det kan låta klyschigt, men det är ju faktiskt så. Jag kör ju teamcoachingar så när jag jobbar lite mer i grupp på olika arbetsplatser, så där, ledningsgrupp och liknande. Och det är också väldigt häftigt, den styrkan i att just det här, dels det sociala trycket, men att man kan hjälpa varandra, vända och vrida, se det utifrån, stötta varandra, få en fördjupad förståelse och bygga starkare gruppkänsla helt enkelt, och mer positiv synergi.
Men idag har vi ju nu pratat om, vi touchat lite om katastroftankar. Vi har pratat om mental träning. Du har givit jättefina tips och råd. Och att just det här med att ta ett steg i taget. Men också gärna ta hjälp utifrån. I något stöd. Till exempel filma sig själv. Och om man vill träna på det. Och du har berättat om det där med att... också utmana sig och att det kan vara obekvämt, men att det är också en del i själva träningen.
Bra återkoppling där, jag kommer knappt ihåg själv vad vi pratar om, för det går så fort och vindlande och sådär ibland, men just att och du har bidragit med perspektivet från ACT och gestalt, och vi har varit inne på NLP lite grann och mentalträning, alltså det finns ju många olika områden med, ja, snarlika approacher på liknande problem, så att det
det gör verkligen det.
Jag har jobbat med perspektiven lite.
Och innan vi slutar så ska vi ha en sån här fråga. Men jag vet också att den här frågan som vi skulle ha idag om vad din favoritsak som du gör innan du går och lägger dig. Men du var så här, åh gud, det kommer bli ett jättestort ämne.
Ja, det är ett stort ämne, så det får bli ett helt avsnitt, tror jag.
Ja, men du som är mental tränare, vad är din favorit go-to när du vaknar på morgonen? Det kan vi ge ändå lyssnarna, tycker jag.
Precis. Och morgonen för mig börjar kvällen innan, om man säger så. Det är två saker framförallt. Och det är att jag sätter en tydlig intention, en målsättning helt enkelt. Viktigaste uppgiften direkt. Jag gör viktigaste uppgiften direkt morgonen.
Yeah.
Under en viss tidsperiod är det som sätter gränsen, så viktigaste uppgiften direkt på morgonen, och sen går jag lägga mig väldigt tidigt så att jag vaknar pigg, fräsch och tar tag i viktigaste uppgiften direkt på morgonen. Det ger en flygande start, så jag vaknar oavsett tillräckligt utvilad, och sen tar jag tag i viktigaste uppgiften direkt.
Den viktigaste uppgiften, och den har du då liksom, den har du bestämt dagen innan, säger du?
Ja,
gör du lister då, eller är det bara någonting som du mentalt berättar för dig själv?
Ja, antingen skriver jag ner det eller en mental lista, och det gör också att undermedvetet processar man lite grann det här under natten också.
Just det.
Så att jag vaknar väldigt taggad och kan ha lösningar på problem också som man inte hade på kvällen. Så att det är häftigt.
Det kommer jag ihåg att vi pratade om, jag tror att det var i vårt första avsnitt när du berättade om hur du skrev din bok.
Ja, precis.
Och att du hade skrivit boken hela natten i drömmen eller i hjärnan. Och sen när du vaknade så var den liksom klar, hur du ville ha den. Typ.
Inte boken, men en sida i alla fall.
En sida.
Ett steg i taget, som sagt.
Ja, du hade titeln.
Ja, dispositionen, helt rätt. Det är helt riktigt. Hela dispositionen i boken, det var en nattprocess. Det är helt sant. Vilket minne du har.
Ja, visst. Då ibland så glimmar det till och då kommer jag ihåg grejer.
Ja, riktigt bra. Starkt. Jag är imponerad.
All right, Mattias. Jag tycker själva ämnet har varit toppen, så tack så jättemycket.
Tack själv, och hoppas att det kan ge lyssnarna värdefulla insikter och verktyg för att underlätta för det framåt.
Ja, men jag tror faktiskt också det, och just det här att vad har du som lyssnar i din garderob? Har du ett par skidor där som du kan använda? Eller har du någonting annat som du är bra på eller som du har som resurs som du inte använt än? Gör en liten inventering, Emma. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hej då!
Det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack Mattias för ett jättetrevligt avsnitt som vanligt. Och glöm inte att Mattias har skrivit en bok som heter Mind Expand. Som ligger i länkbeskrivningen här nedan i avsnittet som ni gärna får kika in på också. Och nästa vecka så blir det ett alldeles nytt lördagsfika med Malin och Erika. Och då ska vi prata om något så spännande som svartvitt tänk. Missa inte det. Gå in och följ poddterapeuten på Instagram, @poddterapeuten. Där får du all information om poddens gäster och massa innehåll om mental hälsa och välbefinnande. Och genom att du lyssnar på det här avsnittet så bidrar du till att avsnittet också växer. Och du får också jättegärna dela avsnittet. Och då kommer det växa ännu mer och fler kan ta del av poddens innehåll. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då!